Hallå, hallå och välkomna till veckoanalysen. Jag är tillbaka. Det är Mattias röst.
Ja, välkommen tillbaka Mattias.
Jag ska inte prata mer i egen person, men är det bra Sebastian?
Det är bra, tack.
Härligt.
Hur är det med det?
Mycket bra. Sportlov avklarat. Kommer ju hem lite sent, därav också miss av två poddtillfällen.
Ja.
Men du har ju skött det alldeles utmärkt här.
Tackar, tackar.
Och så tänker jag att vi har säkert en del, kanske inte ta igen, men det händer ju grejer hela tiden.
Ja.
Eller hur? Ska vi slänga oss in i föregående vecka direkt? Jag tänkte, ni lyssnade ju faktiskt.
Mm.
Ni pratade en del om ränteutvecklingen den här veckan, eller förra veckan följer räntor en del.
Ja.
Det har varit, känns som lite volatilt på räntemarknaden.
Ja, absolut. Framförallt om vi kollar på svenska marknadsräntor så följde de ju relativt mycket under förra veckan.
Mm.
Femårig föll med 24 punkter till exempel.
Mm.
Ändå rätt stora rörelser bara på en vecka.
Ja, verkligen. 10 år är nästan ännu mer om den här siffran stämmer som jag tittar på. Ligger nu på 2,24.
Jajamän.
Det är ju faktiskt tillbaka till rimliga nivåer. Och det känns som att många förväntar sig det också. Det pratas ju om lite ljusning på bostadsmarknad och allt annat.
Ja.
Så spännande, spännande. Och sen så förra veckan, vad hade vi med då? Jo, det kom ju en del statistik i USA. Vi hade ju bland annat inköpschefsindex på tjänstesektorn. Mm. 14 månader i rad med ligga på expansionsnivå. Viktigast kanske sysselsättningsstatistiken, eller hur?
Ja.
Vad hände där? Lite svårtolkat.
Ja, den var rätt spännande. Om vi kollar på nya tjänster som tillsattes under februari så kom de in på 275 000. Väntat var 200 000.
Mm.
Men däremot så reviderade man ner siffran från januari från väldigt höga 353 000 till 229 000.
Det känns som ofta en sån här januari-effekt.
Ja. Liksom.
Mm.
Så det var ju en rejäl nedrevidering där på januari-siffran. Men 275 000 i februari är ju fortfarande en hög siffra. Så den datapunkten var väl lite svårtolkad.
Mm.
Sen så kom arbetslösheten in högre än väntat på 3,9%.
Mm.
Vilket faktiskt är högsta nivån på 2 år.
Ja, jag tänkte säga det. Det var länge sedan man hörde en så hög siffra. Ja. Även om det inte är jättehög under 4%. Men den har halvat runt 3,6 snarare. Liksom.
Ja, fortfarande en väldigt låg siffra.
Mm.
Och man är ju inne på den längsta perioden med en arbetslöshet under 4% sedan Vietnamkriget. Så det säger väl en del. Men ändå högre än väntat. Lite svårtolkat även det. Sen så fick vi även ta del av hur mycket lönerna växte månad över månad. Och de växte endast med 0,1%.
Mm.
Väntat var 0,3%.
Mm. Det är ju intressant för inflationsdata och så vidare.
Ja, det innebär ju ett mindre lönetryck på inflationen. Så just den punkten ser väl i alla fall Fed positivt på.
Mm. Spännande. Och när vi ändå pratar Fed så tänker jag ECB kom ju med besked förra veckan också.
Ja.
Och det var väl ändå en hyfsad stark signal om att börja sänka i juni.
Ja.
Och då tänker jag direkt så här, om jag kollade rätt så är det här nästa beskedet då 6 juni i så fall.
Mm.
Och en vecka innan Fed-möte. Skulle det kunna bli så att man då sänker innan Fed går igång? Vilket är ju rätt ovanligt. Sen tror jag att man behöver övertolka det om det är så. Men ändå lite intressant. Även om det kanske är mycket viktigare hur mycket man sänker, hur mycket, vad man kommer att se kring sänkningarna, om man kommer fortsätta under längre tid och så vidare. Och jag bara kikade kort så här, vad ledamöter sagt senaste tiden. Det verkar ju inte finnas så här, en tydlig linje i vad planen är framåt. Liksom. Så att vi får se. Men intressant om det blir så. Det lutar i alla fall åt sänkningar i sommar. Ska vi kika på vad som händer den här veckan då?
Ja, men det
är ju fortfarande, rapportsäsongen är ju över.
Ja.
Så mer makrofokus.
Mm.
Och då tänker jag direkt på inflationssiffrorna som kommer. För det här kommer ju både i USA och i Sverige, eller hur?
Ja, det stämmer. På tisdag, när den här podden går ut, då får vi ta del av amerikanska inflationssiffror. Och sen på torsdag kommer svenska. Så det blir spännande. Inflationen i USA väntas landa på 3,1%, vilket är vad den kom in på förra månaden. Men förra månaden var det ju väntat att den skulle komma in på 2,9%. Där slog ju bostadskomponenten ganska hårt. Och PCE, som är Feds favoritmått på inflationen, kom ju inte in lika högt. Utan den kom ju in på 2,4%. Därför blir det intressant att se hur den kommer in den här gången. Och även månadstakten kan ju vara intressant nu när man är så pass nära målet ändå. Så man, det kan vara värt att börja räkna upp de här månadstakterna för att se när vi börjar närma oss 2%.
Mm. Och vad säger vi om svensk inflation som kommer på torsdag då?
Ja, den är ju förväntad att sjunka. Ska se till hur mycket här. Den väntas, KPIF väntas minska från 3,3% i januari till 2,8% i februari.
Mm.
Och KPI från 5,4 till 4,7. Så även där är vi på väg åt rätt håll.
Rätt intressant. Jag ser en graf framför mig här där man ser Riksbankens prognos som ju faktiskt väntas att den går ner mot 2 och sen så planar ut kring 2.
Ja.
Det känns ju bara som att sannolikheten att det blir exakt så, att det planar ut under flera år här kring 2, är ju låg.
Ja.
Sen stödjer jag inte det just nu, en massa data, utan jag bara noterar att det ofta så avviker det ju från prognoserna.
Ja.
Så vi får väl se. Men det är viktigt att trenden fortsätter ner mot 2, och det är ju, har vi ju egentligen haft den trenden under längre tid här nu. Så på sätt att det fortsätter. Och sen har vi då, förutom svensk och amerikansk inflation, så får vi amerikanska producentpriser. Och det här är ju också självklart intressant. Det är ju företagens inflationsmått.
Ja.
Och varför är det viktigt?
Jo, men det är ju så att priserna som producenter betalar för att tillverka varor eller för att leverera tjänster, de påverkar ju såklart även det priset som företagen tar ut av kund eller av konsumenter. Och därför påverkas ju konsumentprisindex ofta av hur mycket producentpriserna stiger eller sjunker. Så PPI brukar alltså vara en så kallad ledande indikator för KPI.
Och den här gången så väntas det landa på en dryg procent årstakt. Ja. Och det skulle indikera faktiskt att KPI ska ner mer. Det är ju snarare så att det här sambandet har ju inte varit lika tätt senaste tiden, men det ska ändå fortsatt krympa på även konsumentprisinflation om det här håller då framåt.
Exakt.
Ska vi prata lite om ditt favorittema, höll jag på att säga.
Ja.
Halvledarbolagen, det är ju det vår så kallade marknadskommentar den här gången i den här veckanalysen handlar om.
Yes.
Det är ju en extremt stark trend vi har sett här på inledningen av året. Det är ju alltså alla typer av både sådana som designer och tillverkare. Kan du gå igenom lite kort, vilka gör egentligen vad och var är det man ska vara? Eller ska man vara överallt?
Absolut. De som har lyssnat på den här podden förut har ju garanterat hört mig prata om Nvidia.
Mm.
Och det är ett väldigt intressant bolag inom den här sektorn. Men det är inte det enda intressanta bolaget. Utan det finns ju två stora bolag som då designar GPU-er. Vilket är grafikkort egentligen. Men vilket också, den basen använder man när man gör chip för AI-mjukvara. Det är Nvidia och det är AMD som designar de här. Och ligger väldigt långt fram på den kanten. Sen så har vi ett bolag som är världsledande på att producera de här halvledarna. De här chippen. Det är alltså inte AMD och Nvidia själva som gör det, utan det lägger man ut på kontraktstillverkaren TSMC, vilket står för Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. De producerar då en stor majoritet av världens mest avancerade chip.
Mm.
Och de behöver ju maskiner för att producera de här chippen. Och de maskinerna görs i princip exklusivt av holländska ASML, som tillverkar så kallade litografimaskiner, som man då använder för att bränna in på den här chippen.
Så många viktiga delar. Designen, ja, maskinerna och sen faktiskt tillverkarna. Var ska man vara? Eller om man lyssnar på marknaden i alla fall, vad har det gått bäst? Var sitter själva kärnan? Alla har väl sin nisch självklart, men vissa tänker jag måste ha svårare inträdesbarriärer och värderas högre. Och vissa liksom, ja, jag förstår att efterfrågan är hög på alla just nu, men var är det man ska vara? Vad tycker du?
Jag tycker egentligen att det finns anledning att vara i hela den här kedjan. För även om det är så att det är vissa som idag tjänar betydligt mer pengar än vissa andra, så är det i väldigt stor utsträckning så att inom varje led så finns det tydliga dominanta spelare. Så även om holländska ASML inte alls gör den typen av vinster som Nvidia gör till exempel, så är det fortfarande så att de har ingen tydlig konkurrent som kan komma och sälja in sina maskiner till TSMC för att de ska använda dem istället. Så ASML är det bolag av de här fyra som jag nämnde som har gått sämst hittills i år. De är bara upp 40%.
Det säger ju en del om de andra då.
Ja.
Och då kommer väl egentligen direkt min nästa fråga så här. Är här en AI-hype? Är det överdrivet? Är det på riktigt? Eller finns det massa? Kommer vi behöva det här? Massa av det här? Nu, jag vet ju svaret lite grann på det här,
ja,
självklart. Men jag vill ändå pressa det lite. Det känns ju som att man får ju ändå en viss hype i det här som är driven av AI.
Absolut.
Sen behövs det till annat. Men vad är det egentligen de andra viktiga delar man behöver de här chippen till?
Det behövs ju i princip all form av avancerad produktion. Du skulle inte kunna ha bilar, mobiltelefoner, datorer och så vidare utan
det försvarsmaterial?
Försvarsmaterial framförallt. Jag skulle komma till det. Att TSMC som då verkar från Taiwan mestadels. De är ju anledningen till att USA med största sannolikhet skulle försvara Taiwan om Kina skulle invadera landet. Och det är för att man behöver de här halvledarna för att kunna bygga vapen. Och man kan inte låta Kina vara det land i världen som då dikterar huruvida USA kan bygga avancerade vapensystem eller inte. Utan det här, då skulle man i princip kunna bygga granater, men inte mycket mer. Och det är ju ingenting som USA eller västvärlden i stort kan acceptera. Och därför håller man ju också på att bygga fabriker i mer vänligt sinnade länder från västvärldens perspektiv. Så man bygger stora fabriker i Arizona. Man bygger fabriker i Japan, vilket har varit med och drivit på den japanska ekonomin och den japanska börsen under året. Och man försöker då se till att man inte längre är lika beroende av Taiwan. För även om man tror att man har den här avskräckande effekten på Kina så att de inte skulle invadera, så kan man ju inte vara helt säker på det.
Så att man, om vi bara sammanfattar då, alltså efterfrågan känns som att den kommer vara kvar för många sektorer.
Ja.
Det man jobbar med är utbudet snarare. Och innan det är någon slags balans så lär det vara väldigt, väldigt bra förutsättningar. Och det säger man ju om man tittar på Nvidias rapport. Det är ändå ganska långt fram man kan blicka med väldigt bra lönsamhet och väldigt bra försäljning. Liksom.
Och sen så, det finns ju såklart negativa aspekter också. Och skulle det visa sig att den här AI-användningen inte blir lika stor eller kanske mer sannolikt att den dröjer mycket längre än vad man trodde. Så alla de här jättarna som Microsoft och Meta och så vidare inte längre köper in lika mycket AI-chip. Ja, men då kommer det slå ganska hårt på Nvidia. Det är fortfarande så att bolaget kommer vara väldigt, väldigt viktigt. Men de här enorma vinsterna som man gör idag, de kommer ju såklart bli mindre.
Ja.
Om det skulle visa sig att AI-användningen är flera år längre bort i tiden än vad man tror.
Väldigt spännande del det här självklart, och blir ju allt viktigare för oss i och med den höga marknadskoncentrationen av de här stora techjättarna. Där ingår inte bara Nvidia, men liksom om man tittar ja, men de här Magnificent Seven, eller om man kikar lite snabbt på 10 största bolagen som ju nu står för ungefär en tredjedel av marknadsvärdet i USA. Mm. Men de står ju också för ungefär en fjärdedel av vinsterna. Så vinsterna hänger med. Värderingen är förvisso högre för de här topp 10-bolagen. Den ligger runt P25.
Mm.
De andra 490-bolagen har P19.
Ja.
Men det är också relativt motiverat. Tittar man på liksom så här historiska värderingar när det har varit så här höga marknadskoncentrationer, ja, men då har värderingen varit kanske uppemot 40 på den här typen av bolag, liksom på de topp 10. Så att på det sättet känns det helt okej. Sen ska man ju komma ihåg, inom de här bolagen sker det lite förändringar. Nvidia tuffar ju verkligen på,
ja.
Men Apple tappar lite, Tesla börjar trilla ur de här topp 10. Så det sker förändringar också.
Absolut.
Men just de här Nvidia och liksom, de har ju gått stadigt.
Ja.
Är det nästan en dubbling i år, va?
Inte
riktigt längre. Du tycker den är lite första, det, sista dagarna, va?
Det svänger mycket dag för dag. Så det är inte riktigt uppe på en dubbling längre. Mm. Men det var där uppe och toucha. Men det är ju också, som du säger, vinsterna driver ju det här. Och Nvidias vinst, jag har nämnt det förut, men sista kvartalet 2023 jämfört med sista kvartalet 2022 ökade vinsten med 769%. Mm.
Ja, det är galet.
Då är det motiverat med högre P/E-tal.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Om vi släpper den delen så kan man väl ändå säga så här, det tickar ju på. Det har varit en otroligt stabil start ändå på börsen.
Ja.
Det är upp 8% i USA. Europa som länge laggade efter ligger väl kanske upp 6% nu. Så det kommer lite mer bredd. Det är inte bara de här bolagen som går. Och det är ju bra. Alltså, framförallt när starten på året har varit bra, så historiskt är det också bra för avkastningen resten av året.
Ja.
Så väldigt intressant. Och då är det ju så här, vad mer behöver vi se? Och jag tänkte, jag såg en sån liten mikroindikator. IPO-marknaden, som ju varit helt död, alltså nyintroduktioner, den tinar upp lite i Europa. Så över 30 miljarder kapitalresning hittills i år. Det är dubbelt så mycket som hela förra året.
Ja,
så att,
det är ju spännande.
Ja, men faktiskt ändå. Det är lite så här, på marginalen så är det det som gör att man ändå känner lite så här tilltro. Pratas ju, vi nämnde ju förut bostadsmarknaden, lite mer tilltro. Det här är en sån. Det krävs väl lite sånt för att ta det till nästa steg och inte bara den här superkoncentrerade uppgången. Liksom.
Ja.
Så det finns lite schysst.
Det där kommer ju gynna bankerna också. Som kan behöva någonting som gynnar dem när lånemarginalerna antagligen kommer pressas med räntesänkningar.
Definitivt så. Vad har vi annars? Lite mer makrohändelser. Under veckan. Vi nämnde inflationen. Det kommer industriproduktion i USA på fredag. I eurozonen på onsdag.
Ja.
Vad har vi mer? Vi har lite så här Michigan Sentiment Index. Detaljhandel i USA är ju självklart alltid viktigt. Väntas stiga 0,7% under månaden, under februari då. Så att, en del data, men det viktiga är ju inflation man ska fokusera på då.
Ja.
Tänker jag.
Svensk arbetslöshet på fredag.
Just det. Så man kan ha lite intressant. Någonting mer? Jag tänker vår tid har också gått. Har du någonting annat? Jag såg faktiskt en rätt intressant grej, och det är att brittiska finansinspektionen motsvarande FCA, de tillåter nu vissa kryptoinstrument.
Ja.
Alltså kryptovalutor. Det vill säga relaterade till Bitcoin och Ethereum. Och det här är ju någonting, svenska finansinspektionen har ju sagt att det här är förmodligen inte bra, ett väldigt komplext instrument, passar inte för konsumenter. Får se om det här blir en trend, att fler faktiskt tillåter det. Så jag tänker att uttala mig om kryptovalutor i övrigt. Vi ger inte råd kring det just nu, men vi får se om vi gör det framöver.
Ja.
Helt enkelt. Har du något annars att tillägga?
Nej, jag tycker väl att vi har täckt in det mesta och lite till.
Härligt. Då säger vi så. Nästan 20 minuter då.
Ja.
Bra jobbat.
Detsamma.
Vi hörs nästa gång igen.
Det gör vi.
Ha det bra.
Ha det gott.